Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mia, visste du att 4 av 10 svenskar har problem med magen varje månad och att var femte upplever att magbesvären styr och hindrar dem i vardagen? Och det är faktiskt bara hälften av de här som gör något åt det. Och faktiskt är det bara 20% som har en diagnos.
Jag tänker att det där beror på att det finns så mycket stigma och okunskap när det kommer till magproblem. Att många lider i det tysta och inte gör något åt saken.
Men det finns så mycket man kan göra för att stötta sin maghälsa, och ett sätt, det är att få i sig mer fibrer.
Absolut, för många svenskar får i sig för lite fibrer. Och förutom att se över sin kost så kan man också komplettera med ett fiberrikt tillskott. Och då vill jag lyfta vår sponsor Husk, som vi har ett betalt samarbete med och som gör tillskottet Husk Mage i balans, som då mycket riktigt har ett högt innehåll av just fibrer.
Husk Mage i balans är ett kosttillskott som är gjort på kostfibrer från psylliumfröskal. Och psylliumfröskal bidrar till en normal matsmältning och en normalt fungerande tarmfunktion både vid lös och hård mage.
Husk Mage i balans finns i 3 olika varianter. Husk Mage i balans klassik, mjölksyra bakterier och nyheten jordgubb, som förutom psylliumfröskal också innehåller krispiga jordgubbsflingor för en god smak.
Det är enkelt att göra Husk Mage i balans till en del av din vardag. Kosttillskottet kommer i pulverform och du kan enkelt strö det över kalla rätter som exempelvis yoghurt, eller blanda ner det i smoothies, juice eller varför inte bara i vatten.
Superdupergott och stötta din maghälsa helt enkelt.
Ja, och sen kom ihåg att kosttillskott inte bör ersätta en varierad kost. Det är viktigt med en balanserad och varierad kost och hälsosam livsstil.
Vi säger tack Husk!
Jag skrev nyss ett mejl till den person som ni strax ska få höra berätta sin historia. Mejlet inleddes så här. Hej Katarina. Tack för en väldigt bra intervju som jag faktiskt anser är bland det viktigaste vi har gjort i Food Pharmacy-podden. Det är ett ämne som vi berört alldeles för lite. Så stort tack. Sen fortsatte mejlet med en massa andra grejer som är av mindre betydelse för er lyssnare, men hur som helst. Katarina bestämde sig en dag för att sätta upp tydliga begränsningar för vad och när hon fick äta. Det blev början på en minst sagt jobbig resa. Idag är hon frisk och kan se tillbaka på hur den dåliga självkänslan gjorde henne sjuk och hur hon med tiden lyckades ta sig ur destruktiva beteenden. Ja, ni hör ju. Det är läge att spetsa öronen. Till er näringsjägare som är med i vårt jaktlag, det vill säga ni som är medlemmar på foodpharmacy.se, kan vi glädjande meddela att Katarina snart blir mental coach på våra medlemssidor, där hon kommer att dela med sig av praktiska övningar, tips och annat spännande för er som behöver stöd på er näringsresa. Nu över till Lina Närtby och Katarina Lindstedt.
Katarina, för många år sedan så blev du sjuk, eller hur?
Mm. Ganska exakt när jag hade gått ut nian på sommarlovet så bestämde jag mig väldigt konkret att jag bara skulle få börja äta en viss typ av mat och under vissa tider som jag fick äta den här maten. Jag blev ganska fast i det där. Jag fick snabbt resultat och det gick också ganska snabbt fort ut för mig då, för att jag rent genetiskt alltid haft låga, ja men låg puls, blodtryck och så vidare. Så att eftersom jag gick ner i vikt väldigt snabbt så blev jag också allvarligt sjuk väldigt fort då.
Mm. När du säger att det gav snabbt resultat, du menar att du gick ner i vikt fort?
Ja, för mig personligen tyckte jag att jag fick snabbt resultat just genom att jag gick ner snabbt i vikt. Och kanske ännu mer framförallt att jag klarade av att hålla kontrollen.
Mm, för det var min andra fråga. Var det så att du fattade det här beslutet för att du upplevde dig tjock?
Nej, utan egentligen inte. Utan snarare var det att jag hade varit väldigt kritisk mot mig själv och hade ångest och inte tyckte att jag dög. Och det här var på något sätt att kontrollera det. Och att ingen liksom kunde komma åt mig. Jag hade i alla fall det här. Och genom att jag kunde hålla fast den tiden, till exempel att jag inte skulle äta efter en viss tid, så blev det en bekräftelse på att jag klarade någonting. Jag hade ju under högstadiet också börjat spela volleyboll. Var rent objektivt väldigt duktig där. Jag kom med på en hel del elitläger för unga. Kunde själv dock aldrig njuta av det. Så jag tyckte inte att jag var tillräckligt bra i det. Jag tyckte inte att jag var tillräckligt bra som vän. Jag var inte tillräckligt bra i skolan. Och det där blev ju så att det eskalerade till slut. Och genom att jag då satte den här kontrollen så blev det ett sätt där jag tyckte att jag var bra. Och så här idag i efterhand eller för någon annan som såg mig utifrån, så det är väldigt intressant, för då skulle man ju kunna tänka att allt var toppen. Jag hade vänner, jag spelade en sport som jag var bra i, bodde i ett bra område, det var lugnt, hade en familj och sådär. Och jag tänker framförallt just om man tänker på idag med sociala medier, att det är ju inte utsidan som säger hur dåligt eller hur bra vi mår. Vi kan liksom aldrig veta hur en människa mår när vi träffar på en person ute eller på arbetsplatsen eller skolan. Och jag märker idag när jag arbetar med många och coachar många att det kan ju ibland snarare vara precis tvärtom. Det vill säga att den här otroligt glada, charmiga och skämsamma är den som mår sämst så.
Mm.
Och det här brukar jag också ha med mig, att om jag möter personer som är otrevliga mot mig, att det ligger ju sällan hos mig själv då mot den man genomför, utan det är just att det alltid ligger hos den individen själv.
Mm.
Så det brukar jag ta med mig just.
Mm.
När jag var då sjuk där, till skillnad mot just idag, så tog jag ju allting väldigt personligt och var otroligt kritisk mot mig själv. Så att när jag då var i skolan och jag fick feedback från en lärare. Och idag tänker jag så här, idag finns det sociala medier som man kanske går in och kollar på. Så tog jag allting något väldigt kritiskt. Och jag var ju både först anorektiker, men sen blev jag ju bulimiker. Och då åkte jag ju hem på luncherna för att hetsäta. För att just någon hade sagt någonting på förmiddagen åt mig så.
Du har själv sagt det också, att när du var bulimiker så var du inte lika mager som när du var anorektiker. Men du mådde betydligt sämre, eller hur?
Ja, precis. När jag var anorektiker, då var jag ju till en början i alla fall väldigt stolt. Jag hade ju kontrollen, jag gick ner i vikt och sådär. En bulimiker, då har man ju tappat kontrollen. Och då hetsäter man ju, och det är otroligt förnedrande just med den delen, vad man utsätter sig för. Så då mådde jag mycket sämre.
Mm. När man läser om det här så är det vanligt att ord som skuld och skam kommer upp. Var det någonting som du kände?
Mm. Och framförallt kanske då kopplat till bulimin när jag hetsåt. För att man just inte har kontrollen då. Och dessutom så jag krävs på så otroligt många ställen. Alltså på offentliga toaletter, utomhus. Ja, och det gör även liksom när man är hemma. Men allting kretsar ju kring det. Och den bulimin var också så här, naturligtvis kopplat till min ångest. Men när jag började gå i terapin och så här idag i efterhand så kan jag också se att mycket hade ju också att göra med att jag gick hela tiden mot mina egna värderingar. Och jag har en väldigt stark värdering och det har jag haft ända sedan jag var liten här, att ärlighet för mig är väldigt viktigt.
Mm.
Men i och med de här sjukdomarna så skapade jag ju delar av mig och behov av att jag men var tvungen att ljuga i den rollen som jag gick in i där för att dämpa ångesten. Och då fick jag ju skuldkänslor för att jag ljög. Och då fick jag ju också skuldkänslor gentemot andra för att jag ljög gentemot dem. Men att hantera ångesten blev alltid det som var centralt då.
Mm. Vad ser du för skillnader från när du var sjuk och idag?
Ja, framförallt så har man ju kommit mycket längre inom vården. Och det finns ju idag med specifika liksom, boenden och avdelningar som jobbar med det. Jag bodde ju med ungdomar med väldigt olika problematiker. Och jag fick också välja mycket mer hur man skulle lägga upp sin plan. Idag så finns det otroligt bra hjälp där. Samtidigt som idag så finns ju andra utmaningar, tänker jag, att det är väldigt mycket om hur man kan äta. Vi matas med kostråd av olika sorter. Vi pratade förut om de här sociala medierna där man behöver träna liksom och säga emot sin hjärna när man ser bilder på unga personer kanske som ser ut på ett visst sätt för att se att ja, men de här bilderna behöver inte stämma. Och sen att vi lever ett mycket mer hektiskt samhälle, att allting ska gå betydligt snabbare och att man kanske inte äter på samma sätt ihop. Så att det finns ju både så här fördelar och väldigt mycket större utmaningar idag.
Mm. Det faktum att du fick bo med andra ungdomar som till exempel kunde lida av schizofreni eller andra svåra sjukdomar, tror du att det gjorde att det tog längre tid för dig att bli frisk?
Nej, det tror jag kanske inte. Den delen tror jag snarare har givit mig en ökad medkänsla gentemot andra individer, utan att det tog så pass många år för mig tror jag var att man där jag bodde i alla fall inte hade så utarbetade metoder för hur man skulle jobba med det här. Jag kunde komma runt väldigt många delar, just framförallt kring bulimin, och det är väl kanske de delarna som är svårare när man inte exakt kan se heller på en utifrånmässigt, som vi pratade om där förut, att ja, när jag var anorektiker och gick ner väldigt mycket i vikt och då slutade ju vissa liksom, organ så där att pulsen inte höll, så då föll jag ju ihop och då blev det ju matematik att jag åkte in till sjukhuset. Men jag tänker, det är ju jättemånga som idag lever med olika typer av ätstörningar och tvångstankar kring det här, fast man inte alls ser. Och det är ju en större utmaning, skulle jag kanske säga.
Mm. Nu har du varit frisk i väldigt många år. Hur många år är det?
Oj, jag satt ju inte, men det är ju... Ja, men kanske när jag flyttade ner, så jag var kanske 2021. När jag började jobba med mig själv på ett helt annat sätt än vi hade gjort de här andra åren tidigare. Med en terapeut där man jobbade utifrån metoder där jag lärde mig att ställa mig utanför. Som jag var inne lite mycket på det här, att jag har ju haft en väldigt stark kritiker inom mig och hela tiden tryckt ner mig. Och i den här terapin så fick jag liksom kunskap och verktyg av att lära mig att om den här kritiken eller den här högpresterande delen i mig är liksom inte hela jag, utan det är liksom beteenden och roller som jag helt enkelt skapar utifrån den miljön jag har vuxit upp i. Och naturligtvis så skapas vi utav genetiska förutsättningar också, men vi får ju mycket med oss när vi växer upp för att lära oss att hantera i olika miljöer som vi är i, och även idag.
Mm.
Och det här tänker jag i och för sig också väldigt positivt, för det innebär ju att vi har möjlighet att påverka den och de delarna som vi har i. Och det fick jag ju jobba väldigt mycket med, så att jag fick ju försöka hitta en motpol till den här kritiken. Mm. En som var betydligt mer omtänksam, kärleksfull och sen good enough. Liksom.
Var det så att den delen av din personlighet nästan inte fanns?
Ja, den som var omtänksam.
Mm.
Ja, den omtänksamma och kärleksfulla och den som sa good enough, som mer säger så här, du duger som du är. Den hade inget utrymme överhuvudtaget. I stort sett under stora delar av min uppväxttid. Men det fantastiska är att jag har arbetat upp de delarna. Det handlar om att hela tiden ha en balans i sig.
Mm.
Presterare kan ju vara bra i många fall för att få saker gjorda. Och en hel del personer kanske behöver ta fram presteraren i sig lite mer. Eller en annan som jag behöver dämpa den. Och det är det där vi behöver göra. Att hela tiden få en balans av våra olika delar. Och också klara av att ställa oss utanför då.
Ja, jag tänker på det här med olika delar. Du har tidigare berättat att när du var sjuk så utvecklade du också en väldigt manipulerande del i din personlighet. Just för att kunna då dämpa ångesten.
Ja, men precis. Och för mig så var det ju helt fantastiskt att lära mig att det inte liksom är jag. Utan att det är en del som jag har behövt ta fram i perioden när jag behövde hantera min ångest. Men idag så behöver jag inte ha den delen. Och då behöver den inte delen och får inte den delen överhuvudtaget ta någon plats. Vi alla har ju olika delar inom oss som får olika framträdande roller beroende på vår uppväxtmiljö och naturligtvis våra gener. Och när vi lär oss att ställa oss utanför och betrakta hur vi beter oss, vilka roller vi intar i olika situationer, då kan vi också lära oss att välja när vi ska plocka fram dem. Och vilka vi faktiskt, som för mig med den här manipulerande delen, bara säger att nej, men du, jag behövde ha dig där under en period för att hantera min ångest. Men jag behöver inte dig idag längre. För att idag tycker jag att jag duger precis som jag är.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
även om du idag är frisk från just bulimi och anorexia, så är ju det här arbetet med sig själv och sin mentala hälsa, det är precis som att vi behöver arbeta med våra kroppar regelbundet. Berätta, hur tar du hand om dig själv idag för att inte falla tillbaka i gamla hjulspår?
Jag arbetar ju varje dag med mig själv och jag skulle ju inte våga sluta, för precis som du säger så behöver vi träna det lika mycket som att vi behöver träna den fysiska träningen. Och jag gör framförallt två saker, och det som mediterar jag. Och jag vill verkligen trycka på att det behöver inte alltid vara så långt att man behöver ta jättemycket tid, utan det viktiga är att man kanske någon gång varje dag stannar upp och försöker liksom så här andas och lära sig olika tekniker på det. För att då lär man sig att få just den här stunden av avkoppling. För att vi är igång så otroligt mycket. Både inom om vi arbetar eller om vi pluggar eller någonting. Och framförallt kanske i våra tankar. Att de hela tiden mal och vi tar in så mycket intryck. Och sen så reflekterar jag varje dag. Och det gör jag, rent systematiskt så gör jag det på kvällen. Och då skriver jag ner. Och det är ju framförallt för att det är väldigt bra för hjärnan att man synliggör det. Och det är inte att man behöver skriva några jätteromaner. Utan det kan ju räcka att man bara skriver några punkter och sånt där.
Du menar att du skriver ner dina tankar?
Ja, och då jobbar jag ganska... Det här finns ju också många olika typer av metoder. Jag tycker om att skriva ner dels vad jag tycker kanske inte har varit jättebra under dagen. Den delen tar jag bara med om jag känner att jag är i balans. Är man liksom i en situation i livet där man har en väldigt stark kritiker, som vi pratade om förut att jag har haft, då tar jag kanske inte med den delen, utan då börjar jag direkt med att lyfta sånt som är bra med mig. Och då är det viktigt att lyfta sånt som inte har med prestationer att göra, utan framförallt kanske just att säga, ja, men jag duger som jag är, jag var en schysst vän idag för att jag hjälpte henne med det här och det här och det här. Jag var en närvarande förälder. Det brukar jag ofta skriva om jag tycker att jag har varit närvarande med mina barn. Så brukar jag ofta skriva ner det. Att, ja, men idag så tog jag mig tid och var riktigt närvarande och vi gjorde de här sakerna. Och sen så skriver jag ner vad jag är tacksam för. Och kanske det viktiga inför dagen som komma skall, och det är vad jag behöver ha hjälp med. Det vill säga att, ja, men, som när jag skulle sluta hetsäta, då jobbar jag utifrån väldigt specifika metoder. Och då stod det ju jämnt så här, behöver ha hjälp att inte kräkas imorgon. Och så skrev jag liksom en handlingsplan för hur jag skulle klara det. Då kunde det ju bli så konkret som att behöver vara med mamma hela den här tiden. Jag behöver göra de här sakerna. Och i de här reflektionerna så jobbar jag ju mycket med mina tankar. Och det är det jag mycket också jobbar med de som kommer till mig i coachning och sånt där. För att tankarna kan hjälpa oss jättemycket. Och använder vi dem i de här reflektionerna så kan vi bli väldigt stärkt utav att lyfta och liksom säga, så vi får in tankar som är positiva gentemot oss själva. Men tankarna kan ju också hjälpa oss, och det tänker jag hela det här programmet om min historia verkligen visar. För att jag var ju jättemager. Men när jag tittade på mig själv och tittade på olika delar gentemot andra, så var det ju inte verklighetsförankrat själv. Och jag brukar ofta ta upp ett exempel när mina tankar var så himla tokiga. Mm. Och det är just för att visa på att det inte är så verklighetsförankrat. För att jag var ju väldigt mager och satt i rullstol och på sjukhus.
Mm.
Och ändå så tänkte jag där att jag var lite förtjust i en skötare på sjukhuset. Ja, först och främst var ju inte någon skötare vara tillsammans med någon där överhuvudtaget. Men sen skrevs jag ut och jag tänkte så här att jag skulle fungera som en rolig flickvän. Och då satt, var jag rullstolsburen och väldigt mager och åt inte mat efter en viss tidpunkt och så vidare och så vidare. Och det är ju lätt kanske att skratta och, liksom, och det behöver jag få göra idag för att jag kan se det utifrån att det är tokigt sådär. Och då var det ju inte det.
Nej, utan du kände det på fullaste allvar att du hade en chans på den här killen. Då såg ju inte du dig som sjuk heller då.
Nej.
Egentligen.
Nej. Och tankarna just så här, och rent, alltså hjärnhalvorna samarbetar ju inte rent logiskt, intellektuellt. Skulle jag ju kunna titta på en våg och se, konstatera att aha, ja men det väger jag ju, för att rent intellektuellt så förstår jag ju det. Men så samarbetar inte det här då med den andra hjärnhalvan och då får man inte ihop det.
Mm. Hur tänker du kring mat idag? Är det här något som följt med dig? Jag menar, hur äter du idag?
Jag har ju inga förbud, utan ja, jag tänker ju sällan mat i olika liksom, spektra, så där, vad som är bra. Men får jag med sig att jag misskötte min kropp i väldigt många år. Så min kropp har jag ju sedan jag blev frisk varit väldigt noga med att kompensera den med att äta väldigt mycket grönsaker och få i mig alla näringsämnen. Så jag tänker alltid därifrån. Jag är ju noga och följer ju inte heller några olika typer av... jag skulle ju inte kunna börja följa, och det behöver jag ju inte heller, några dieter överhuvudtaget. Så där, utan jag jobbar mycket utifrån mindful eating. Alltså det finns många olika metoder där. För jag fick ju lära om mig helt att äta och liksom inte kasta i mig mat. För du vet, jag hade ju hetsätit så många år, så att för mig var det viktigt att börja sitta ner och fundera vad är det jag äter i lugn och ro och sådär.
Mm.
Så att idag tänker jag ju inte på vikt överhuvudtaget. Idag har jag inte heller något behov av att äta alltså vanligt godis och sånt där. Jag är ju kanske också lite rädd så här, som gammal bulimiker, att äta på sånt som skulle kunna trigga igång mig. Även om jag har varit frisk i många år. Men min kropp tycker om att äta mat där det inte går för snabbt upp i blodsockret, utan att det blir som en jämn fas.
Ja, där du blir naturligt mätt, menar du?
Ja, där jag blir naturligt mätt. Jag tycker ju inte, och det kan jag ju fortfarande känna, att jag tycker inte om att bli övermätt.
Nej.
Även om jag idag är helt frisk, men så kan den tanken komma tillbaka till mig så.
Men det här med smågodis och så, du äter aldrig godis eller?
Jo, alltså för mig så äter jag massor med godsaker. Det är bara att jag inte äter sånt som är massor med e-medel i eller väldigt processat mat. Och jag kan tycka att hela den här diskussionen om vad som är så här, fredagsmys och lördagsmys är så himla intressant. För att skulle jag se vad jag äter idag rent så här energimässigt, eftersom jag tycker om att äta mycket mörker och göra den typen på dadlar och sånt där, så skulle ju rent energimässigt det som jag var så fokuserad på förr inte kunna äta det. För det kan ju många gånger vara mer, fast att kroppen tycker om det mycket mer. Så min kropp känner jag ju verkligen så här, älskar det, att äta den typen.
Jag vet ju att du har två barn också, och jag tänker på som förälder med den här problematiken, så kan jag tänka mig att man är väldigt rädd för att omedvetet kanske föra över den. Hur tänker du med dina barn och mat för att ge dem ett positivt förhållningssätt till mat?
Ja, det där tänker jag ju mycket på. För att först och främst så jobbar jag väldigt mycket för att det inte ska finnas någon skuld eller skam. Det vill säga, vi har det här med att prata om sällan och liksom bättre godsaker. Och jag köper ju inte läsk eller sån här smågodis. Men det handlar ju inte alls om någonting att det är godis, att så som jag hade min tanke när jag skulle bli sjuk. För det var ju en helt annan del. Utan det handlar ju mer om vad det innehåller. Alltså i de kemikalier och den här processade delen. Samtidigt så det köper jag ju inte. Däremot så har jag sagt till dem att det är helt okej. Just för att inte ge dem någon så här skuld om de är väg på andra kalas och sånt där. Jag har sagt till dem att då är det ingen fara. Utan för mig har det ju varit att skillnaden idag gentemot hur det var förr är ju dels mängden, och sen ja, framförallt är det ju att utbudet idag för dagens barn är så otroligt mycket större än vad det var bara när vi var små. Så att jag tänker att jag kanske har lite samma tänk som i er bok med näringsjägarna, att jag pratar hellre om att här, vad kan vi lägga till och vad kan vi göra för annan typ av lördagsmys och sådana där saker. Så att man jobbar utifrån det, så att det inte blir så fokus på vad som är vad man inte får. Utan snarare för att ofta om man gör de här andra delarna så blir det inte så mycket utav det andra. Och det blir inte så en jättestor saknad av det.
Vad tänker du på då? Du tänker på om du gör ett mer hälsosamt lördagssnacks, typ bakar någonting själv eller?
Ja, men precis. Och jag tänker att även om man går till, även om vi köper, om man ska köpa choklad eller godis, så finns det ju alltid sånt som kanske är rent processat. Saker som är sämre och vissa som är bättre. Så att man, och det här är ju en jättedjungel idag för många att ta del av. Men mina barn älskar, det finns ju fantastiskt mycket väldigt mörk choklad som man kan äta och man kan lägga i. De kan man ju smälta om och lägga i med nötter i massor med olika varianter då.
Det vet vi allt om.
Ja, precis.
Vi har en hel kategori som heter fredagsmys. Men det jag tänkte på det, apropå när vi talar om hur man försöker hjälpa sina barn till sunda matvanor. Hur ser du idag på utmaningarna i dagens samhälle? Vilka utmaningar har vi för att få goda och sunda matvanor?
Hur vi vuxna pratar och ser på oss själva och vad vi gör kommer ju påverka våra barn. Så pratar vi om dieter, fasta, ja, hur vi kritiserar våra kroppar och jämför oss med andra, så kommer barnen också att ta till det.
Och det här är så viktigt, och det vill jag verkligen skicka med alla som inte kanske tänker på det. Att stå inte där hemma i spegeln och säga, men gud, jag kan inte ha den här klädningen, mina ben ser så tjocka ut, eller jag har massa bilringar runt magen eller vad det är. Det är totalt förbjudet. Man får tänka vad man vill. Tanken är fri, men snälla, säg inte sånt när små barn står och lyssnar.
Det är ju verkligen det, och jag vet ju att det är ingen som gör det av ondo. Det är ju igen det här som vi pratade om förut, om att vi har de här starka kritikerna i oss. Mm. Och så står vi där och så, precis som du säger, vi står och kritiserar någonting. Ja, jag skulle nog kunna varit mycket finare på det där, och hade jag haft de här byxorna, ja, de kan jag bara ha om jag hade gått ner några kilon, och så vidare och så vidare. Och då spelar det inte någon roll om vi några minuter senare står och säger till våra barn, ja, att du är så vacker och fin. Så, för att de, barn tar ju till sig, vet, vad vi gör och hur vi ser. Och de tar in allting sånt.
De lär sig att man inte vill ha en dålig kropp som, inte, som är lite för tjock eller lite, ja, för smal. Eller,
Och det här är ju någonting jag har tänkt på sedan dag ett mina barn föddes. Att jag aldrig säger någonting som ens egentligen kopplat förutom något vackert då om min kropp. Idag tycker jag dessutom att jag är superfin. Så att det har jag jobbat väldigt mycket med. Så det kan jag säga. Men vi fokuserar mycket mer på kvällarna att tacka vår kropp för saker som den har gjort för oss under dagen. Den kanske har hjälpt oss liksom att klara ett träningspass. Idag när vi många sitter hemma och kanske sitter, har väldigt stillasittande jobb, så kan man tacka kroppen för att, ja, den har klarat av en dags arbetspass. Jag stelopererade mig för 2 år sedan. Jag är tacksam över att jag kan röra mig och att jag kan springa lite ibland nu. Och så där. Så att ha fokuset där snarare på själva utseendebiten.
Och där, Katarina, är vi ju tillbaka i tankens kraft. Och det vet vi ju att det är inte alltid lätt att känna tacksamhet. Men om vi verkligen sätter oss ner och försöker så kan vi hitta någonting att vara tacksam för. Även en riktigt, riktigt dålig dag. Det kanske var några minuter. Vi fick sitta i solen med en kaffe, höra fåglarna kvittra. Eller precis som du säger, att vi kan tacka våra kroppar för att de bär oss framåt den här dagen i livet. Vad som händer imorgon vet vi faktiskt ingenting om.
Nej, precis. Och det tänker jag är en jättefin avslutning. För att jag tänker att just att när jag pratar om de här reflektionerna som vi gör på kvällen och man kan göra det på morgonen med tacksamhet. Det är de små sakerna jag tänker är det viktiga att lyfta upp. Det behöver inte vara några stora saker. Tacksam att vi bor i Sverige. Att vi liksom kan gå ut utan att det är väpnade konflikter. Alltså det finns så mycket saker som vi kan hitta, även om det är en jättejobbig dag eller en jobbig period.
Tack så mycket, Katta, för att du delade dina erfarenheter här med oss idag. Ni som blir intresserade och vill veta mer kan faktiskt läsa om de metoder som Katarina har utvecklat på vår blogg foodpharmacy.se.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Food Pharmacy-podden med Lina Närtby och Mia Klase. Och i detta avsnitt medverkade även Katarina Lindstedt, som ni kan läsa mer om på presterasmart.se. Jag heter Sebastian Ring och står för musik och redigering. Och vill ni ha mer av Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food_pharmacy. Tack, hej!